välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 12 denna fjärde säsong och frosten som klädde Göteborg i ett skimmer har försvunnit och ersatts av klassiskt regn. Jag som pratar heter Frida Zetterström och på andra sidan poddbordet Oskar Olsson. Hej Oskar!
Hej Frida!
Du, alltså innan vi börjar med någon form av väsentlighet så måste jag säga 10 poäng för stil.
Det är ändå mitt emellan första och andra advent.
Det är mitt emellan första och andra advent och man skulle kunna säga att du är som en levande julkavalkad.
Eller hur?
Ja, och då är det varken julgranskulor eller rödbetssallad utan det är en jultröja, en ugly Christmas sweater as good as it gets.
Ja.
Vad har du hittat?
Ja. Du, jag har inte behövt leta någonting. Det är ganska roligt det här. Hur ska jag hålla det kort? Jag har alltid tittat på det här, såna här tröjor och alltid gillat. Jag är ju sån udda människa som sticker ut. Så jag har alltid liksom velat köpa så mycket färger, crazy bananas och så typ av blåa jeans. Och så där. Men har jag aldrig, liksom, aldrig köpt någon. Så i år nu så fick jag, det här är min första äger. Och jag har fått av min otroligt snälla sambo Leila som har för övrigt gjort det mest... Vad säger man? Spektakulära, engagerande adventskalenderpaket showhejs. Så att jag öppnar som paket varje dag.
Sånt och... som barnen brukar få alltså.
Ja, typ. Så att den här var i en av dagarna, om det var nummer 3 eller 4 december. Ja.
Oh
så att jag tog på den direkt och använde den med stort nöje. Och ja, du ser ju hur det lyser av
mig. Ja, ja. Alltså, för konditionspodden-lyssnare så kan jag då beskriva att det är en mörkblå botten, det är en stickad tröja med partier indelade. Det är så här candy canes, alltså vad heter det, polkagrisstänger. Mm. Det är huvuden utav jultomtegubbar. Det är julgranar. Det står ho, ho, ho. Det står Merry Christmas. Det är rader av paket. Det är precis så mycket som det kan tänkas vara på en jultröja.
Framförallt gör den Oskar väldigt glad också.
Ja, men alltså den gör alla glada, Oskar. Fantastiskt.
Tack. Det är så grymt.
Det här avsnittet som vi ska ge oss i kast med alldeles strax har ju en hållbarhetsvinkel som vi ska prata mer om. Men innan vi börjar med det så måste jag bara säga, alltså Oskar, på Instagram de senaste dagarna eller i veckan som gick så svettig, utlakad som du var efter en viss utmaning. Det tar priset. Jag frågade faktiskt dig och du sa att du har varit så trött 2 gånger tidigare i ditt liv.
Ja, precis. Det var ju det ironiska var ju det här Barkarbybesöket med Stadium. Där jag skulle utmana Mattias Svan i Skiägg. Något oförberedd men en sån maximal prestation. Och sen är det andra när jag gjorde militär hinderbana. Jag satte en väldigt bra tid 2011 på under 3 minuter.
Just det.
Internationella hinderbana finns att prova på diverse ställen runt om i Sverige för den som vill. Karlberg har den i Stockholm, vet jag. Det var där jag gjorde mitt. Men åkte också här. Den här luftrören är förstörda. Utslagen i en timme eller två efteråt. Ingen matlust. Och sen dagen efter. Alltså, ja. En sån plats man helst inte vill gå till igen.
Är det här något du rekommenderar?
Nej.
Om vi då backar klockan till vad som föranledde denna totala slutkörning.
Ja.
Vad är det du har gjort?
Ja, men det är ju det här med burpees.
Ja, det är ju det här med burpees. Det kan vi säga att det är nog många av våra lyssnare som tänker, ja men burpees, det har jag gett mig på ett pass eller två och det är lite jobbigt, men så jobbigt är det inte.
Nej, precis. Det kan man tänka sig. Allting är ju relativt.
Just
och
det.
Lite på hur många man gör, hur fort man gör dem och så vidare och så vidare.
Ja. Men du fick en utmaning.
Ja, det började med först att jag fick en utmaning av en kille som heter Christian, en grymt duktig instruktör på CrossFit Göta, som jag var på ett gästpass med där med Leila och han sa ju att han har gjort det här på 2,5 timmar någonting. 1000 stycken. Och jag kände bara att jag måste ta den här utmaningen och försöka slå hans tid.
Yeah.
Och så gjorde jag ett schema där jag skulle försöka klara under 2 timmar. Slutade med 1 timme och 48 minuter. Jag gjorde 1000 stycken.
1000 burpees på 1 timme och 48 minuter.
Vilket resulterar i knappt 10 stycken varje minut i 1 timme och 48 minuter.
Ja.
Så det är ju
mycket.
Mycket. Ja. Och det som är som man inte tänker på, eller som jag chockar mig själv varje gång jag gör en utmaning, det är ju den här höga snittpulsen. Så det känns ju som att, alltså jag har ju lika hög puls som när jag springer ett ja, ett Lidingölopp i princip. Samma, så det är ganska fascinerande när alltså man gör burpees så länge med en sån hög puls. Men ja, det var utvecklande.
Men det var den ena utmaningen.
Och sen kom den värsta då, vilket kanske det är liksom bara 5 minuters arbete. Det är som så här, folk tänker så här, men det är väl lättare att springa 5 kilometer än ett maraton, men nej, det behöver inte vara så.
Verkligen inte.
Så all credit till alla som springer 800-1500 meter.
För den här andra utmaningen.
Det var så många burpees på 5 minuter som möjligt.
Alltså, och det här, det är så många dimensioner i det här som är så fruktansvärt kräkframkallande, tänker jag.
Ja.
För 5 minuter, det är ju alldeles för lång tid för att man bara liksom, som vanlig människa ska kunna liksom maxa. Alltså 5 minuter är ju jättelänge.
Ja, på det sättet att man ska maxa. Man tänker att du ska spurta allt vad du kan liksom i 30 sekunder. Det kan ju folk ta in då.
Exakt.
Men det här är någon slags halvmax chusaflejt då i 5 minuter. Då.
Du vet, 5 minuter, det var både en låt, gå och hämta kaffe och gå på toaletten på Sveriges Radio. Det är liksom, det är jättelång tid.
Ja, och jag har gjort det här, jag har gjort det 2 minuter förut. Det är också jättejobbigt. Men det här, alltså jag kom till 3 minuter och så är man jättetrött och så är det 2 minuter kvar. Det var en speciell känsla det också.
Men du fick utmaningen. Vad var rekordet innan? För givetvis, kära konditionspodden-lyssnare, så har ju Oskar Olsson slagit dessa rekord.
Men jag vet inte, jag tror det var kanske 70-75 när jag började eller något sånt där. Så det var ju det jag skulle slå då. Jag tänkte så här, med 15 stycken, gör jag 15 stycken varje minut, så tycker jag det är bra faktiskt.
Just det.
För det är jobbigt att göra 15 stycken på minut. Man kan ju prova att göra 15 stycken på en minut och se hur man tycker det känns. För det är ju en var fjärde sekund då. Men jag lyckades göra 100 då. Och det var lite så knäckande. Jag kom till 60 och så insåg jag att jag har ju fortfarande den takten som krävs för
att hålla att
det 100. Så det blev så här, nej, jag måste verkligen hålla. För jag hade tänkt så här, efter 3 minuter så tänkte jag, om jag inte är i fas då, så kan jag ju bara liksom chilla och så göra 91. Och ändå vara väldigt nöjd med det. Men sen när jag var så nära den drömgränsen så kände jag så här, men jag måste ju hålla det nu. Och det var nog det som gjorde att det blev så där extremt jobbigt.
Det är väldigt roligt också att tänka att jag kan chilla och göra 91.
Liksom sänka 5%, men du var tvungen att gå på 101 liksom hela vägen i kaklet. Och det var ju typ 4 minuter 58 sekunder. Och sen,
Så 5 minuter 100 burpees.
Ja.
Ja. Kära konditionspanelistnare, det är ju liksom bara att hoppa ner och hoppa upp och hoppa ner och känna efter vad man, alltså du vet, det är orimligt, Oskar. Det är orimligt.
Det är en var tredje sekund, så man kan prova att hålla göra en burpee var tredje sekund och se hur länge man orkar. Så har man ju testat liksom, vad det handlar om.
Det är fantastiskt verkligen och väldigt både inspirerande och lite skrämmande.
Ja, men det jag tycker vi kan bara stanna kvar någon sekund till och bara prata om det här med utmaningar i sig. Det här var ju från My First Ironman, Helene Wikman, som utmanade mig detta och överhuvudtaget utmaningar i livet. Bara alltså hur positivt det är att vi
verkligen.
Människor växer i motstånd, och det kan vara, det behöver inte bara vara träning överhuvudtaget, utan att våga utmana oss och att det är något förlösande i det och att uppfylla, och ibland kanske man inte klarar och då finns det lärdomar att ta ifrån det också. Så att jag vill verkligen slå ett slag för utmaningar. Så det är ju december och sen kommer ju januari, nytt år. Jag tror att utmaningar förgyller.
Någonting säger mig att det skulle möjligtvis kunna komma en utmaning eller två kastat åt ditt håll via sociala medier efter denna.
Ja, precis. Jag tar dem gärna emot mig, och jag har redan fått en nu då av Robin på Stadium som vi träffade för ett tag sedan här, och det är ju den här 100 marklyft med 100 kilo. Och han hade en tid på 12 minuter. Jag har inte klarat det här, utan jag hade typ 13. Så att jag kommer få jaga. Så det var ju ett situationstecken misslyckande då. Det var det väl inte. Men jag slog inte han. Nej. Så att nu jagar jag dig, Robin.
Ja, mycket bra. Ja, more to come i detta område helt enkelt.
Du är Frida.
Ja.
Nu kommer producent Niklas in här.
Ja.
Jag har tagit fram mitt papper.
Jaha,
dags.
Du tänker så nu, ja. Ja.
Hur många ska vi skriva upp?
Ja, nu är vi alltså framme vid min träningsvecka alltså.
Ja. Hur många burpees som ska göra?
Nej, det har inte, men alltså, så här är det då.
Historia vi pratar nu.
Ja, precis. Nu tittar vi i historien, nu tittar vi tillbaka. Veckan som gick, den var ömsom vin, ömsom vatten. vatten. Ja. Även bokstavligt talat faktiskt.
Ingen sportdryck.
Nej, nej. Det vill säga, den var lite som mitt liv är. Första delen var fullständigt värdelös. Jag tränade inte överhuvudtaget. Mm. Andra delen.
Vad pratar vi nu
bra.
Då? Pratar vi första tre eller ja. Första två dagarna?
Nej, halva veckan. Så tre eller till och med fyra dagar. Var helt, bara, först hade jag ju träningsverk. Efter det här mardrömspasset. Då. Vi släppte ju varandra i torsdags. Och då hade jag ju sån katastrofträningsverk. Så jag tränade inte på hela helgen. Finns inga bra förklaringar. Ska vi fokusera på det som gick bra?
Ja.
Jag skriver här. Vad ska jag skriva?
Du skriv noll på första delen.
Okay.
Och sen så tittar vi då på de tre dagarna som var kvar utav den här veckan. Då har jag i alla fall tränat varje dag.
Det är asbra.
Tack, Oskar. Det ser mest ut som du skriver där ute i producentbåset.
Ja, men jag väntar. Vad ska jag skriva?
Ja, så jaha, du tänker så, ja. Du får driva det här nu också om vi har omvända roller.
Ja, men du vet ju att jag sitter och väntar.
Okay.
Du ska tala om vad du har gjort. Ja, måndag, inte bara bortförklaringar.
Måndag, stakmaskin. Mm. På gymmet.
Vill du vara lite mer specifik?
Skierg 5000 meter. Mm.
Nästa gång 5 gånger 1000 meter.
För att göra högre intensitet.
Ja. Med 2 okay. minuters vila.
Ja.
Okay, hur lång tid bra. Tog det?
Det tar precis under 30 minuter. Så jag har inget jättetempo, jag vet det. Jag har ju säkert tagit bild på hur mycket det tog. Men säg att det tar så här 28-29 någonting.
Kommentarer på det, Oskar?
Det är en bra början.
Thank you. Ja, okej. Okay. Och sen så kör jag plankan efter det.
Det perfekt, det är en bra övning.
Ja.
Bra.
Vill ni höra hur länge jag står i plankan eller?
Hur länge står du i plankan?
3 minuter.
Oj!
Ja, alltid faktiskt. Det gör jag faktiskt varje gång. Men i alla fall, det var måndag. Tisdag, då hade jag inte hunnit träna överhuvudtaget ända fram till det var dags att äta middag med familjen. Men då stack jag ut och sprang. Så då sprang jag i alla fall 5 kilometer.
Bra.
Tack. Och sen var det onsdag, alltså idag, tredje dagen. Då körde jag också 5000 meter i stakmaskinen. Och 3 minuter planka.
Mm-hmm. Nästa gång kör du planka 3 minuter, vila 1 minut, planka 2 minuter, vila 1 minut, planka 1 minut.
Ja, okej. Okay. 3, vila, 2, vila, 1. Ja.
Bra.
Okej, okay. Ja, det ska nog gå.
Ja. Men vi kan inte hålla på att köra 3 minuter varje gång, då blir det inte bättre.
Nej, jag vet, men kan du vara nöjda att jag gjorde detta?
Ja, jag säger det. Nu i första läget är vi så nöjda med bara kontinuitet och genomförande. Ja. Men steg 2 blir ju progression.
Just det,
ja.
Just det.
Oskar, jag måste bara backa lite grann här då. Det här med träningsverk, är det en orsak att inte träna? Eller?
Absolut inte.
Nej, jag sa inte att det var orsaken. Jag bara förklarade.
Det är ju ett tecken på att vi har hittat en muskel som behöver tränas mer.
Ja.
Fast man får ju gå försiktigt fram också.
Ja, just det. I det här fallet handlar det om att hon gick försiktigt överhuvudtaget för att kunna gå faktiskt.
Efter Norrköping.
Ja, dessutom var jag jobbade i Stockholm så att jag höll på. Men
okej, okay, jag summerar Frida. Ja. Stakmaskin 5000 meter
ja.
På 30 minuter. Plankan 3 minuter.
Ja.
Bra. Pass 2, löpning 5 kilometer.
Ja.
Ingen planka?
Nej, då var maten klar när jag kom hem.
Ja.
Så att det var det verkligen bara... Ja.
Det är bra. Och pass 3, stakmaskin 5000 meter.
Ja, och planka.
Och planka. Oskar, har hon fått något program av dig att följa eller?
Hon har fått styrketräningsövningar som hon ska göra och fokusera på. Det är ju det viktigaste.
Ja.
Så ta sig till gymmet har jag sagt gärna 2 gånger i veckan under den här perioden. Och sen om hon vill ha något mer tydligare program så behöver jag ju veta när och hur hon kan träna. Annars kan jag ju bara skriva i mörker.
Mm. Ja, det är ju lite så att jag lever mitt liv i mörker. Nej, ja. Vi ska lösa detta.
Ja.
Och framförallt så tänker jag att de här styrkeövningarna som jag fått, de ska vi kanske till och med utveckla lite så att vi kan dela med oss av dem, tänker jag.
Vi har ju påbörjat
ja.
Lite på sociala medier.
Mm.
Och jag har hört rykten att du ska gå på snö nu.
Just det! Ja, jag var ju på Skidome igår och kolla läget. Så det ska vi väl ta med konditionspodden-lyssnarna till vid tillfälle.
Både mick och kamera, tänker jag.
Kanske till och med ett par stavar och ett par skidor. Vem vet hur roligt vi ska ha det. Ha?
Ja, men du, jag tackar för rapporten och kommer då skriva ner detta i boken här. Som,
Gud vad bra.
Fantastiskt. Som assisterande tränare.
Ja, precis.
Tack för det. Du Oskar, vi har ju fått en hel del lyssnarfrågor på sociala medier. De kommer dels på Facebook och dels på Instagram. Och vi fick en fråga ifrån Johan Bergström. Han skickade den tidigare i höstas och han skriver så här. Hej, tack för bra podd. Jag tycker ni ska göra ett avsnitt om hållbarhet kopplat till träning. Ett fokus kan vara aktiva transporter, det vill säga pendla, med jobb, pendla till jobbet med cykel, löpning eller gång. Hur kan man kombinera pendling på ett bra sätt med övrig träning? Ta till exempel en person som har 1-2 mil till jobbet och tränar triathlon. Vad är då bra rutiner? Hur löser man omklädning, mat, utrustning med mera? Och så skulle man kunna eventuellt då utveckla detta ännu mer. Oskar, vad säger vi?
Jättespännande. Alltså, och jättekul att vi, att den här lyssnarfrågan leder till att vi faktiskt får och skapar ett avsnitt om just hållbarhet, för att ja, vår miljö, det är där allting börjar, vår jord och våra barn och deras framtid är jätteviktigt att verkligen prata om på alla plan i samhället, men här nu då fokus på i träning och vår effekt är både vad vi kan göra, men också vad träningen kanske ändå på något sätt påverkar i miljön. Jag vet att folk resonerar, man tar bil till gym och sådana saker. Så den träningen har ju såklart på det sättet också inverkan på miljön. Så det är jättekul, spännande, bra fråga. Vad ska jag börja? Alltså initialt så vet jag hade en tränare en gång i tiden som gjorde träningsupplägg åt mig och sådär. Och han var mycket så att... Han pratade om att inte ha kombinera seriös träning och försöka använda liksom transportlöpning och sådär som träning, för att det blir oftast alltså det kan bli lite oplanerat och det är svårt att ha kanske just de rätta förutsättningarna. Men då var ju det lite mer ur elitsynpunkt, yeah. Och verkligen liksom där prestationen är verkligen det som är viktigast. Och när det kommer till gemene man och kanske merparten av våra lyssnare och sådär, så tror jag verkligen att det är ett bra och nödvändigt sätt för att få till träningen. Att cykla till jobb, släktkalasen och eller löpa och eller åka rullskidor, som jag vet vi hade Jakob Helme som pendlar mycket med rullskidor och som är väldigt framgångsrik på Vasaloppet. Så att det tror jag absolut. Det är min utgångspunkt, att använda detta gärna.
För jag tänker att frågan har ju två infallsvinklar, och det som din tränare refererade till var ju kanske då att man inte ska ersätta annan träning med pendlingsträning, alltså att det inte är effekt på det sättet. Men jag menar, om man ersätter pendlandet, alltså bilåkandet, med träning och egentligen mer ser det som bonus, så är det ju naturligtvis positivt.
Absolut. Det han menade var väl alltså att om du har ett program som verkligen är där alla pass har ett visst syfte för att effektivisera och maximera din prestation, så kan det vara så liksom att 3 minusgrader som vi har här, eller en sträcka, inte är liksom den rätta förutsättningarna för just det passet. Att du får inte till, det blir inte det syfte som blir. Men samtidigt så kanske kan man ju säga så här, men jag får göra det bästa av situationen och ändå försöka göra det passet på det sättet, och att köra mina intervaller på vägen till jobbet så här, men det är inte alltid så lätt. Och därför ville inte han att vi skulle ha någon transportträning, utan när vi tränar så tränar vi, och när vi transporterar oss. Och just då menar jag så här, du får gärna cykla till jobbet, Oskar, men cykla då i dina vanliga kläder, byt inte om och tro att det ger träning, för då är det lätt att du kör för hårt och då blir det för mycket träningsbelastning, så då sabbar det liksom dina intervaller eller återhämtningen. Så det var ju det som var aspekten. Men om vi tänker då en vanlig människa, så säger så här, men jag kanske bara har mina transporter där till och från jobbet och familjesläktmiddagar eller sånt där som ett alternativ. Jag har valt att leva ett liv där annan träningstid inte finns plats för jag har valt att göra andra saker i mitt liv. För kom ihåg det, att alla människor har tid, men allting är ju prioriteringar. Så till de som väljer att prioritera annat och bara har det kvar, så är det ett jättebra sätt, både för miljön, självklart, men även för att få till effektiv träning. Men jag menar, man kan ju vara en person som inte använder bilen utan tar sig till jobbet på ett miljövänligt sätt på olika sätt, och sen som tränar alltså på gym eller hemma eller under liksom träningstimmen då. Men i alla fall, om man har det, så tror jag att det viktigaste jag vill skicka med härifrån i alla fall är ju att okej, du är en pendlande person, till exempel som jag vet producent Niklas vän Edvard, så tror jag ändå det är viktigt att, du tror det är viktigast, ännu viktigare än för de som är mina adepter, att verkligen göra egna program och upplägg för sig själva. Så att varje vecka, varje månad under året har ett syfte ändå, men där ändå liksom verktyget är transportlöpning och cyklingarna, men att, för att de inte bara ska bli samma mellanmjölk, samma fart, samma tid, samma sträcka, så kan man ju skoja till det lite, som vi har sagt, vi har pratat om träningsupplägg förut, gå gärna tillbaka och lyssna och prata om avsnitten när jag pratar om periodisering och olika typer av innehåll och syften med träningspass för att hämta inspiration, och sen använda den inspirationen och skapa era träningsveckor då med hjälp av pendlingen. Och då menar jag till exempel att är det swimrun eller triathlon, att man inte bara cyklar utan man kanske försöker vissa dagar, men det är så långt jobb, jag kan inte springa, sätt inte den begränsningen, åk spårvagn, buss eller någonting en bit, eller cykla halva, ställ cykeln, lås den på en lämplig plats, spring till jobbet, kör intervaller, spring tillbaka till cykeln på vägen hem i lugn distans och så cykla hem som nedvarvning. Tjuff, så har du fått till dina löpintervaller. Du har inte behövt använda bil, för du kanske inte har någon eller inte kan eller vill inte. Och så här, men dagen efter, då kör jag inte samma fart eller samma intervall. Du gör något annat, då kanske jag har en återhämtningsdag, då cyklar jag bara. Eller sen på torsdagen, då kör jag intervaller med cykeln hela vägen och springer ingenting. Och så. Nästa gång kanske jag förlänger löprundan hem, för jag har bara 5 kilometer till jobbet, Oskar. Så hur gör jag då för mina långpass? Se till att planera i förväg en sträcka på helgen. Cykla en bit eller spring sträckan på helgen när du har mer tid, för att se hur lång tid tar det. Vad är en lämplig... vad är en lämplig rutt hem för att få den distansen, tiden jag vill ha för ett långt pass eller ett längre pass eller ett annat pass då, som är syftet i min träningsplan. Så det är det jag vill skicka med, att jättebra, bra för miljön, bra för din liksom effektiva tid ifall du känner att du har andra saker du vill prioritera och inte åka efter jobbet till ett gym och lägga ytterligare tid då. Men alltså, gör dina egna program och ha en tanke med veckan. Bara inte pendla.
Och också inte då se begränsningen i att man bara...
Med sina distanser. För alla har ju olika distanser till jobbet. Men alla kan ju mixa upp det. Och det är ju samma sak med de som jag pratar som börjar på noll med... som åker spårvagn här, liksom att få in 10 000 steg varje dag, att gå av stationen tidigare och sådär, att hitta de grejerna i vardagen och livet.
Johan frågar ju här också då, vad är bra med omklädning, mat och utrustning och så vidare. Det är naturligtvis väldigt individuellt vad man jobbar med och vad man har för förutsättningar. Men det är klart att
vad är bra med omklädning?
Inte vad är bra, utan hur löser man omklädning, mat, utrustning med mera. Och det är ju klart att det blir väldigt individuellt baserat på vad man har för förutsättningar. För alltså en sån sak som att bära med sig saker blir ju lite begränsat.
Ja, det är dåligt för löptekniken att ha på att springa för mycket med ryggsäck. Så det är så dåligt. Så har man en dator, så finns det ju väldigt bra dataväsklöpryggsäck som är väldigt minimerande eller minimalistiska. Så det kan man köpa ändå, för den datorn kanske man behöver ha med sig fram och tillbaka om man jobbar på kontor och sådär, så det är förståelse för. Men sen då självklart så får man ju ha en setup på kontoret, och det är klart att ska man kunna pendla, så anser jag att det är klart man måste ha dusch på jobbet, annars går det ju inte med. Eller, tänker jag, vill man gå runt och lukta svett, så är det ju såklart upp till gemene man, men det tänker jag att de flesta tycker är ohållbart. Så att det bygger på ombyten hemma och ombyten på jobbet.
Och, jag tänker att
och så får man växla däremellan.
Och bygger på planering, som du brukar säga. Man kanske får ha fasta dagar man gör det, så att man har rutiner för det vad det gäller extra frukost och vad det nu kan vara som behövs. Liksom. Ja, okej. Bra svar. Hoppas att du, Johan, kände att du fick lite nya tankegångar i den här frågan.
Och så säger jag att jag är jätteglad. Alltså, ju mer cyklar jag ser när jag är ute på väg till och från alltså jobb och så det är ju fantastiskt. Det är ju så kul att fler människor tar sig från jobbet, så att, bara säga det.
Det finns alltså avsnitt om hållbarhet. Det är ju ungefär som att säga att vi ska göra ett avsnitt om västvärlden, för att det är naturligtvis en gigantisk fråga i alla branscher, så även i den här världen. Hur skulle du säga, Oskar, hur mycket hållbarhet pratar man i träningsbranschen just nu? Jag tänker exempelvis på en sån sak som träningsresor som har varit superhett länge. Reflekterar man över det icke helt hållbara i att flyga ner massa folk till Mallorca för att träna?
Det här tycker jag, det här är en väldigt engagerad fråga för mig. För att jag tycker det där är ju då, det finns mycket sånt, ja. Och jag hör sånt. Och jag tycker det är BS. Man får inte svära i radio eller på att säga eller så. Men för att det är, alltså, vad ska vi säga här? Folk har i stort sett, folk har ungefär samma disponibla inkomst, samma pengar, samma ekonomi över. Sen är det frågan om vad vi gör med våra pengar. Och jag menar bara att folk, innan det fanns träningsresor, så åkte ju samma personer på andra resor. Alltså, jag tror så här att i grund och botten så älskar vi människor att resa. Så vi kommer alltid att resa på ett eller annat sätt. Och jag tycker vi ska flyga och resa och göra saker som gör att vi mår bra. För då kan vi må bättre i vardagen. Och det är i vardagen, i vårt vardagliga, liksom där jag och Leila hemma källsorterar varje dag, eller att vi åker till jobbet varje dag och försöker ta, vi har bara en bil i vår familj, eller vi har det så här och vi försöker hela tiden göra vad vi kan för att vara så miljömedvetna och ta vårt ansvar för våra personliga utsläpp i vardagen. Om vi åker iväg och gör saker, det är samma sak som folk säger så här, att amen, jag kan väl skita i en iPhone, eller jag kan skita i saker som underlättar mitt arbete och skänka mina sista 1000 lappar till någon barn i Afrika. Fast om jag fokuserar på att må så bra jag kan här och bygga mitt företag och bygga mina saker, så kanske det möjliggör att jag kan vara med och bidra både i skatteintäkter till ett land som är väldigt bra på att skänka och ge bistånd till utsatta länder. Förstår du vad jag menar? Så att jag tror inte på att vi ska ge upp oss själva helt och hållet och leva som en eremit, höll jag på att säga, bara för miljöns skull. Jag tror att det blir inte hållbart på ett långsiktigt sätt. Utan på ett långsiktigt sätt så tror jag att ha roligt, ta hand om din hälsa, gör fler träningsresor till bekostnad kanske då av att, ja, men det kostar ju pengar, då har folk mindre pengar att resa och ner och supa och bli ohälsosamma och tjocka och feta. Nej, men förlåt, men du får mena, alltså, jag tror att mitt svar är, om det är bara min åsikt, jag tror att träningsresorna är en skiftning av andra typer av resor, för jag kan ju se av vuxna kunder jag har som hade andra typer av resor förr. Men nu, så här, ska vi åka till Thailand eller ska vi åka ner och cykla i 2 veckor? Då väljer man det istället, för man har inte råd att göra båda. Och då kommer de hem med massa boost och en hälsa som gör att vi har mindre sjukskrivningar och mindre friska människor i samhället som kan ta ansvar för våra miljö. För det är i det vardagliga jobbet.
Ja, alltså jag tror att det här är ju en brinnande fråga,
onekligen.
Och jag tror att vi har säkert många lyssnare där ute som både håller med och reflekterar.
Och inte håller med, och det är helt okej.
För det är klart att man kan ju också ur ett miljömässigt perspektiv tänka att du får källsortera ihjäl dig för att du ska kunna hämta hem de utsläppen som en flygresa ger.
Nu sa inte jag bara källsortera, för nu får du inte skjuta hål på det. För att jag menar ju att det finns 1000 andra saker som du kan göra. Det kanske är att du träningsresan har bytt, att du har sålt din bil och bara elcyklar. Det finns massor som cyklar el hemma. Och då går det ganska fort om vi ska räkna på en resa och vad det kostar att köra bil ett helt år kontra att köra elcykel för att du har varit på träningsresa. Så du kan inte bara ta källsortering, utan det finns ju kanske 10 saker i vardagen där du jobbar miljömässigt.
Just det. Och så tror jag att det är väldigt många som åker på de här träningsresorna utan att sälja sin bil eller att ens börja källsortera mer.
Absolut.
Så, jag tror att det finns så många sidor av det myntet.
Men då handlar det inte om principen träningsresa. Då handlar det om att den personen inte är villig att hjälpa till med miljön.
Ja.
För det jag pratar om är inte träningsresan, utan jag pratar att människor ska ge sig själva det de behöver för att må bra, för att kunna hjälpa och ta hand om miljön. Det är det jag pratar om. Så jag pratar inte, då, om de åker på träningsresa och ändå inte säljer bilen och kommer hem eller ändå gör någonting hemma, då är det inte träningsresan det är fel på. Då är det fel på den individens vilja att vilja vara med och bidra. Och det är ju en helt annan diskussion.
Anser du att träningssamhället för den här diskussionen? Är det mycket prat? Jag märker till exempel, eftersom jag är ju bara in och nosar i träningssamhället via Konditionspodden, så märker jag ju att många evenemang som vi är med och tittar på har ju ett tydligare miljöfokus eller ett tydligare hållbarhetsfokus sedan ett par år tillbaka. Märker du att diskussionen i stort är levande i branschen?
Nej, det tycker jag inte. Alltså jag tycker ju, alltså för mig blir det så här, för mig handlar det inte om bransch.
Nej.
För mig handlar det om individ till individ och vad varje människa gör, tar ansvar och vilja att vara med och bidra. Mm. Och det är så i samhället i andra områden också, att vi ska alltid vilja vara med och bidra, alltså betala skatt, välfärd, ta hand om de som behöver hjälp. Alltså, det är ju en sån genomgående grej och det tror jag är oberoende av bransch. Mm. Så att jag vet inte, så här, borde träningsbranschen prata mer om det? Nej, jag tycker inte de pratar för lite eller för mycket om det. Och jag tycker det kanske är mycket så att det kommer... Jag upplever att det har blivit en, och det tycker jag är tråkigt, jag upplever att det har blivit en, alltså för mig är det en större samhällsfråga, och det är klart att den kommer in då i träningsbranschen och snuddar där, och den snuddar ju såklart alla delar av samhället. Men för mig har det blivit någon grej i Stockholm, bland stockholmare, att det har blivit någon sån här typ, aha, flyger du? Eller liksom, det har blivit som en innegrej att vara miljöveten. Mm. Förut var det inne att ha en sportbil, nu är det inne att ha en Tesla, en elbil och allting sånt där. Mm. Och då blir det så här, då blir det statusgrej. Och det, då tycker jag det är dåligt. Jag tycker det är då tråkigt att det blivit en sån klassfråga nästan, och att de folk med välbestånd eller väldigt intellektuella har så himla mycket miljö, samlar liksom, vad ska man säga, samlar poäng, samhällspoäng eller livspoäng på något sätt. För det är inte det, det är inte för mig, inte flyget och alla de här grejerna, utan det handlar om hela tiden att var och en och menar, alla kanske har olika livssituationer där man har olika möjligheter. Om alla bara kan göra sitt bästa och känner verkligen så här, jag gör verkligen mycket för miljön, jag har gjort förändringar, jag skär ner, jag gör detta och detta och detta, så tror jag vi har kommit väldigt långt, att alltså, människor rannsakar sig själva över alla plan. Det handlar inte bara om flyg och resor, utan det handlar om så många olika saker. Och där tror jag det börjar med att om vi alla behöver fokusera på att må bra, för ju bättre man mår, ju mer energi och så har man, och då orkar man hjälpa till mer. Mm. För allting handlar om att hjälpa till. Vi ska alla hjälpas till.
Mm. Våran poddpartner den här säsongen är ju Stadium. Och du och jag tog ju med oss den här frågan, de här resonemangen och den här lyssnarfrågan som en utgångspunkt när vi åkte till Stadium i Norrköping. Om man följer de blå löparbanorna strax till vänster om huvudentrén här i Norrköping på Stadiums huvudkontor, då hamnar man i en väldigt bekväm soffgrupp där vi har fått slå oss ner med Katrin Marshall. Hej Katrin!
Hej!
Hur är läget?
Ja, men det är jättebra. Mm.
Du Oskar, det är full aktivitet här i huset.
Ja, de håller på att renovera byggnaden vad det verkar, så att, ja, vi har lite ljud här i bakgrunden.
Jaha, det är en träningsanläggning precis till höger om oss och det är expansion i bolaget, förstår vi. Katrin, du är Sustainability Manager här på Stadium. Vad betyder det? Vad jobbar du med då?
Jag jobbar främst med, min roll är främst på produktion, produkt, det som är relaterat till allting som vi tillverkar. Och jag jobbar mest med inköpare och designers och produktutvecklare i min roll. Men på Stadium så har ju också hållbarhetsarbetet ökat och det kommer väldigt mycket uppifrån. Vi har ett hållbarhetsråd internt på Stadium som jag har förmånen att sitta med i. Och där sitter vi med en funktion från varje avdelning kan man säga, där vi går igenom olika delar tillsammans. Så det är väldigt mycket teamarbete. Men när det gäller till att titta på vad som händer i produktion, produkt, produktutveckling och de bitarna, så är jag ansvarig för det och jobbar tätt ihop med det teamet.
Det kommer uppifrån, säger du. Det måste ju vara väldigt tacksamt i rollen som Sustainability Manager, eftersom det är onekligen en fråga som ligger oerhört rätt i tiden.
Ja. Ja, man kan säga att Stadium har ju haft ett arbete sedan lång tid tillbaka att aktivera människor. Och det har på något vis varit ganska lätt för oss att spinna vidare på. Och det, även om det har tagit en lång tid internt, alltså för kanske kunden att se att Stadium växlar upp i det här. Vi har varit väldigt försiktiga med att kommunicera hållbarhet. Mm. Så har ju det pågått ganska mycket internt. Men det har också varit att höja kunskapsnivån på alla plan. Och det handlar inte om att någon inte förstår eller vet, men utan mer att vi har samma mål och samma inriktning och att det har varit olika prioriteringar genom åren. Och nu när man ser trenden och hur det ser ut generellt och vad textilbranschen faktiskt hur det påverkar miljön, så, och framförallt den svenska konsumenten, så måste ju vi växla upp. Och det har vi ju gjort nu, och vi har sedan 2 år tillbaka tagit lite extra kliv inom det här. Så vi har på något vis gjort det mer tydligt vad aktivera värden är. Och sen har vi också tittat på hur vi kan då titta på ja, vår miljöpåverkan. Så man kan säga att det är två ben som har utkristalliserat sig, vilket är viktigt för oss internt, för det har varit lite svårt att se hur vi ska samla ihop allting. Så den ena delen var att vi var tydliga med att vi ville jobba i linje med de globala hållbarhetsmålen. Och det har varit ett arbete internt. Det tar tid att förstå och lära sig och veta vad vi kan göra skillnad och hur vi kan vara med i den, på den resan. Men också att vi internt har tittat på två spår, att vi vill öka våra avtryck med att vi aktiverar världen, aktiverar människor. Och vi vill minska våra avtryck med det vi kallar för support the earth. Och det är att vi är tydliga med att vi minskar våra utsläppsavtryck då.
För det är ju precis som du förklarar, hållbarhetsarbetet har ju två väldigt separata delar. Det är det personliga, det är att skapa sig en hållbar livsstil. Men också då det som kanske många konsumenter stöter på i form av hållbara material exempelvis. Jag har ju förmånen att jobba i modevärlden när jag inte jobbar med Konditionspodden, och det här är ju en brinnande fråga just nu. Hur skulle du säga att Stadium agerar där när det gäller just material exempelvis?
Ja, när vi började när vi tog tag i det här lite mer på riktigt, alltså där vi samlade våra team med produktutveckling och design, det var väl runt 2013-2014, och då mappade vi ut där vi gör avtryck mest. För det är ju så att om du ska göra skillnad och försöka göra det snabbt, så måste du också rikta in det på det som gör mest avtryck. Och då i samband med det så och då kan man förklara att 50% av det vi har i butik är egen produktion av egna varumärken, och 50% är externa varumärken ungefär, eller ibland är det 40-60, ibland är det 50-50. Vilket gör ju att vi har ett arbete vi måste påverka, det vi producerar själva, och tar ett stort ansvar för det. Och sen så har vi också hur vi kan påverka de externa varumärkena. Så här har vi gjort två olika resor, och det är väldigt viktigt med samarbete, för annars så kommer man ingenstans. Vi är för små för att kunna påverka exempelvis stora megabrands och ställa högre krav på dem, att de gör mer än vad bara EU-lagkravet säger. Men också vad vi kan göra själva och visa vägen, och sen kanske växla på resten. Så vi har fokuserat på det vi har som störst volymer, och det visar sig ganska tydligt att, och tidigt i processen, att det är bomull och det är polyester. Den textila delen står för, ja, det är ungefär 70% av hela vårt sortiment, och sen har vi ju, ökar vi ju på skor och hårda produkter, men det är ju förhållandevis litet om man jämför. Så då var det lite så här, det är ju här vi kan göra skillnad. Så då har vi riktat in oss på, vilket är svårt, för att det finns ju alltid det här vad man säger om hållbar bomull, vad är bästa alternativen till bomull, vill man ha bomullsprodukt, men man vet också att det gör extremt mycket avtryck, det tar mycket vatten, det är ju ganska tuff process med bomullen, då ska man ju hellre gå åt andra håll som cellulosabaserade material som minskar avtrycken rejält, och där finns det inte så mycket alternativ, och då har du ju en prisfråga med, så att det är en resa vi har gjort i sig, att balans med att öka och minska, var kan vi gå in med andra alternativ, vart är det okej att titta på en annan prisbild, vad är kunden villig att betala. Vissa produkter har ju stått stilla i nästan 10 år på bomullsprodukter, vilket är ganska märkligt. Och sen har du då vad vi har för tillgång till, vad vi kan göra med polyestern, med recyclat. Det finns massa olika alternativ där också. Och då får man också se varumärke, typ av produkt, vilken typ av pris är kunden vill acceptera, var kan vi höja priserna och få ut mer av varan och så här. Och samtidigt måste vi jobba med kvalitet som håller länge också. Så ju längre du har en produkt, desto mer minskar du dina avtryck. Så det är ju alltid en balansgång. Det är klart att Stadium vill sälja varor, men vi ska ju också vurma för att du ska ha produkterna länge.
Det är ju också så att träningskläder har ju funktion i grunden, till skillnad från andra moderelaterade produkter som bara kanske har designen i förgrunden. Och där är ju materialvalet viktigt även ur ett funktionsperspektiv, vilket ju inte alltid historiskt har varit förenligt med hållbarhet. Hur skulle du säga att ni jobbar in med redan på liksom forskningsstadie, eller att ta fram material och liknande? Vi är ju ganska långt gångna i Sverige om man tittar på Borås till exempel.
Ja, nej, men här finns ett fint samarbete, och det, om man nu tar Borås Science Park, så samarbetar vi lite med dem, men vi samarbetar också med RISE Research Center, där vi har nu lyckats ta fram där vi har återvunnit gamla fotbollströjor som vi har rivit upp, och sen har vi nu testat att göra nya produkter med, som vi stickar på. Vi har ett litet stickeri här utanför Norrköping. Så det är en process, men då får man göra det väldigt småskaligt och se, är det här möjligt att skala upp i större skala sen. För våra textilavfall hamnar ju i Sverige. Vi har ju inte produktion över hela världen. Våra produkter landar ju inte ute i USA eller Kina eller någon annanstans, utan vi måste ju se vad vi kan göra här hemma. Mm. Men det vi började med, kan man säga, med att funktion är väldigt viktigt för oss, det är ju att fasa ut farliga kemikalier, för det har ju varit en jättestor del av sport och träning, att man adderar till en funktion eller att det är svett
alltså som impregnering.
Ja, impregnering, och det kan även vara att det är quick drying, det kan vara antilukt och sådana. De har vi fasat ut sedan en lång tid tillbaka, och där tar ju vi ett stort kliv nu framåt med att utmana våra externa varumärken.
Yeah.
Och det är ju en jättespännande resa vi gör nu, för att vi är ändå en plattform som är spännande för många varumärken, eller det finns också ett fint samarbete, och då måste vi se vad är realistiskt och hur kan vi fasa ut det här, för går man bara på EU-lagkravet så är det fortfarande okej att använda en hel del kemikalier. Och där går vi i framkant, och bland annat med Vasaloppet nu exempelvis så har vi nu erbjuder vi bara fluorfria av alla produkter på Vasaloppet, gjorde redan förra året. Så det finns ett jobb att göra, men sen har du funktionsmaterial, du måste också se att du har produkter och väljer material som håller väldigt länge, och då kan man ju då välja recyclade material, och absolut, det finns olika alternativ. Just nu kanske det tar mer energi av att du gör recycler från gamla plättflaskor, men det finns fler alternativ. Man måste bara fortsätta och orka hålla på. Det är lite som att träna för en maraton. Allt med hållbarhetsarbete tar tid, och du måste göra allting grundligt från början och sätta grunden, och sen kan du se resultat och förbereda väl. Annars så kan man lätt gå fel väg. Välja rätt leverantörer och rätt val av material från början. Men sen är det också, vi har ju en del där du har mycket svett transporterande, som vi har ett eget varumärke som man kanske får nämna vid namn, eller?
Ja, det går bra.
Ja. Sock, vårt varumärke, det är ju produkter som är mycket svetthantering. Du har hög intensiva pass, vilket gör att du kanske får en lukt till slut i dina produkter, eller att du sliter ut dem snabbare. Och det är de vi behöver komma åt och återvinna snabbare på sikt. Där man ger möjlighet för kunden att lämna tillbaka. Men sen har du funktionsmaterial på outdoorprodukter och med Everest som ska hålla länge. Och då handlar det mer om att lära kunden att vårda produkten, se till att det håller länge, du kan laga, vi kan jobba med second hand och de här bitarna. Så det är lite olika spår där hur man kan. Så att fortsatt är funktionsmaterial bra om man jobbar med det på rätt sätt.
Det är full aktivitet här på huvudkontoret. Du har mycket kollegor som kommer och går, och vi ska ju ganska snart ta oss in i träningslokalen, Oskar.
Du sitter och laddar, säger jag.
Ja, du ser, jag värmer nästan upp. Men Katrin, du pratade förut om konsumentperspektivet, och jag vet att du, likt många av dina kollegor här, har jobbat i bolaget länge. Ni har ju då följt konsumenternas resa, kan jag tänka mig. Ser du en ökad medvetenhet eller en ökad efterfrågan på hållbara produkter?
Absolut. Det har ökat markant, skulle jag säga.
Hur yttrar det sig?
Det är ju kundfrågor direkt in till oss. Och jag tror att vi är väldigt transparent. Vi har en kundserviceavdelning som är helt fantastisk. Och många frågor slungas direkt in till oss på inköp. Och framförallt mycket frågor runt hållbarhet kommer direkt till mig. Och jag tycker det är viktigt att vi svarar snabbt och att man alltid finns tillgänglig. Och sen också att det är viktigt att tala om att vi har inte svar på allt, vi har inte gjort allting, utan mer då vara transparent. Okej, men det här är någonting som vi ska ta tag i, eller det här har vi fixat, eller det här är vårt mål, vi är här nu. Att man, ju mer transparent man är, desto mer positiv respons får vi från våra kunder.
Hur hårt kan ni vara mot era leverantörer, alltså typ som större företag, liksom, kan ni ha en kravspec att om ni inte uppfyller de här som nu till exempel med vallan där, eller finns det andra saker när det kommer till liksom tyger och kläder där ni kan säga nej, vi vill inte ha den här produkten?
Ja, när det gäller vår egen produktion, då har vi ju dialogen direkt med fabrikerna, och där kan vi vara väldigt hård, för där har ju vi en restricted substance lista, alltså en väldigt tydlig lista där vi har väldigt mycket som vi har bannlyst ett antal kemikalier, och uppfyller de inte kraven, då tar vi inte emot leveransen, och det ska inte gå så långt. Men sen när det gäller externa varumärken, där har ju vi valt bort i vår resa framåt, exempelvis antiluktbehandlingar. Där har ju vi tittat på, det finns ju en djungel av sådana, och det är ju många som kanske inte har gjort rätt. Då får ju vi ta ett aktivt val, våga, med risk för att vi tappar business.
Absolut.
Att vi väljer bort och kanske väljer från ett annat varumärke.
Ja.
Så det är lite den här resan vi gör nu. Vi har varit lite obekväma nu, för när vi gjorde förra året så var det vissa delar vi fick välja bort. Vi fick ta bort alla produkter från våra butiker exempelvis för att uppnå det här resultatet. Så Det är väldigt mycket att våga för att liksom vinna på sikt då. Sen så handlar det om också att ha en dialog och ett samarbete. Säg att vi jobbar med ett större megabrand som vill förändra, men de har också ett globalt varumärke som massa marknader tar hänsyn till. Då får vi titta på att så länge de håller lagkrav men de har ett mål att förändra inom några, då får vi kanske ha en viss kompromiss. Då. Det gäller att kompromissa med rätt saker. Men som sagt, i egen produktion har ju vi höga krav och då kan ju vi, uppnår de inte dem så kan ju vi välja att inte ta emot varan förstås. Ja. Men
händer det?
Ja, det har hänt genom åren. Nu har vi gjort tester i så många år så det, när det gäller kemikalier så är det väldigt sällsynt. Då kan det mer snarare vara en kvalitet eller någonting som har hänt i transport där vi måste göra en reklamation.
Jag är ganska okunnig med hållbarhet, men jag tänker, vi pratar mycket nu om kemikalier och sådär. Men hur ser det ut när man tänker alltså fabrikers avtryck, alltså produktionen eller om det skickas från vissa länder på ett visst sätt. Alltså vilka, sådana saker, för det är också avtryck som hör till om en produkt som ni väljer.
Det är en jättebra fråga. Det som är lite häftigt nu som jag tycker ändå värt att nämna här nu, finns lite tid här. Det är ju ett initiativ som började i slutet av förra året och man kan säga att det intensifierades i början av det här året, som heter STICA förkortat, alltså Sweden Textile Initiative for Climate Action. Och nu är, tror jag, vi nästan 40 svenska företag med i det. Ja. Och vi har kommit oss till att vi ska minska våra avtryck med 30% i samband med STICA, men sen säger ju Stadium, alla har ju sina egna mål, men i samband med det här initiativet med 30% till 2030, och jag tror att det kommer bli 50%
till 2030.
Men då handlar det ju om att vi tillsammans då lär oss hur vi ska kartlägga våra utsläpp, för det här är jättesvårt och det är en väldigt intressant fråga, för att göra en del företag som är med i det, de har gjort det här sedan en tid tillbaka, där man kartlägger och vet exakt hur det kallas för basår, vad man har för avtryck i produktion. Och det här är ju väldigt mycket system, man måste ha vissa bra system för att kunna mäta. Och just nu så är vi jättemånga företag som inte har de systemen och inte har lyckats kartlägga sitt basår. Det är vårt jobb under nästa år nu, att kartlägga vårt basår, vad gör vi för avtryck? För då utgår man från det. Man måste ju ha någon bas för att kunna se sen hur vi ska kunna minska. Och det vi gör nu är att vi kartlägger med våra fabriker hur många som har förnybar el, hur mycket kan vi påverka det, och sen också vad vi har för avtryck med vår produktion. Och det är ett ganska tufft jobb. Mm. Det som är häftigt med STICA är att vi får tillsammans, alltså verktyg, så vi kan mäta på samma sätt. Så att om du ska göra en, säg att du har ett jacksortiment, så får man nästan göra så schablonuträkningar. Och då kommer vi ha samma allihopa. Vilket gör ju att det där är ju verkligen ett teamarbete om någonting, att vi ska mäta på liknande sätt. De som har kommit lite längre hjälps åt med vad de har haft för utmaningar på vägen och så. Så just nu är det ju jättemycket det här med att se vad gör vi för avtryck idag och hur kan vi förändra. Och kan vi då ta exempelvis 10 av våra största fabriker, eller man kan säga så här, 20 av våra största fabriker står idag för nästan 80% av våra volymer.
Vad har ni er primära produktion?
I Kina, Bangladesh och Indonesien. Och då, och många av dem har vi jobbat med, ja, minst 10 har vi jobbat med i över 20 år. Så att de har ju vuxit med oss och vice versa. Så att om vi inleder samtal och talar om att det här vill vi göra en förändring, då känns det ju verkligen möjligt att göra det. Vi kan ju inte kräva att de ska investera i förnybar el, men då kanske vi måste gå in och se vad kan vi hjälpas åt med. Så att det är så man måste börja. Så just nu vet inte jag exakt vad vi har för avtryck när det gäller utsläppen. Och det här har börjat komma från konsument också. Vad är det för avtryck på den här jackan man köper, för man vill göra sina egna klimatmätningar. Och det här måste vi då hitta ett sätt hur vi kan mäta med schablonuträkningar då. Vissa företag, vi kan ta exempelvis Nike, de har jobbat med HIG-index väldigt länge och det är ett sätt att mäta. Och det är klart att de har jobbat med det här väldigt länge och det kostar ju pengar och det tar tid. Så vi får lite se hur vi ska hitta vår lösning. Så just under 2020 kommer det vara väldigt mycket, tror jag, för många företag att hitta lösningar hur du kan mäta och redovisa, vara transparent. Det är nästan...
Ja, för det är jätteintressant som du säger, för du säger vissa till och med så du pratar om arbetsplats, val av arbetsplats, de frågar om till och med liksom, om hållbarhetsbelöning kan vara viktigare, till och med lön ibland då, för det börjar bli viktigare.
Absolut.
Och jag leker lite med tanken här att alltså, ofta så, jag har jobbat inom sportkonfektion också en tid i livet, även om inte det går att tro, Frida. Så, men då är det så att då får man mycket kommentarer på arbetet man gör och produkter man har, precis som ni säkert får till kundservice. Men det känns inte alltid som att konsumenten är medveten om det. Det är lätt att de lägger det på oss som säljer, utan de förstår inte att det som ligger i hyllorna är det som är baserat på vad alltså efterfrågan är det som styr och det som deras köp liksom. Och då tänker jag så här att om de skulle kunna få se hur de själva kan vara med och påverka, alltså deras köp faktiskt påverkar, så man skulle haft liksom, du vet, man har tre par skor tänker jag, och så hittar man någon typ av referens, det här med påverkan som du pratar om att det finns, och vi förutsätter att alla de här tre skorna håller EU-kraven då. Men så kan man ha se en lista liksom i webbkoppen och ser att det står liksom, den här gör 20% och påtryck, den här gör 40 och den här gör 60. Och då kanske det är så att den som gör minst klimatpåverkan kostar lite mer. Yeah. Men då kan de ju göra ett aktivt val att okej, jag kanske inte ska ta den där megabrand som jag hade drömt om nu i 2 veckor. Den var, jag tar den här lite dyrare skon, den funkar också. För jag gör det liksom en bidrag till miljön på något sätt. Liksom.
Exakt. Nej, men jag tror får
absolut konsumenter.
Nej, men det kommer gå åt det hållet. Ja. Jag tror att det är vissa som kommer vara i framkant. Det finns specialister i branschen och vissa återförsäljare som kommer att kanske ligga lite mer framkant och vissa brands. Så det viktiga för oss är ju att vi har en plattform som det finns möjligt att kunna hitta lösningar. Att vi med vissa varumärken kanske vill då visa det i butiken. Då måste vi hitta lösningar på det. Och sen vet man ju också att konsumenter, det tar ju bara några sekunder när man gör sina val. Och det är väldigt mycket budskap i butik. Så det är lite så här, vad är det vi ska prioritera? Ja. Vad är det vi prioriterar på hemsidan? Vi har ju pratat mycket om det internt. Hur vi ska kunna göra lättare val, hur man ska söka på hållbara produkter och hur man ska, så det här kommer ju vara, det är lite så här, nu går väldigt fort och gått jättelångsamt och nu går det jättefort. Och nu är det en frustration tror jag hos många företag att man inte har kanske systemlösningarna för det. Så att då under tiden då man gör det så måste man ju då kanske kunna kommunicera med det man kan. Så har vi ett varumärke som verkligen har listat ut det eller har lösningar på det, så måste vi öppna upp för att de ska kunna synas i butik. Så att allt ifrån till att vi här mot slutet av året kommer att hitta ett spännande samarbete med second hand på nätet, vilket kommer att göra massor för oss, till att vi kommer att titta på hur vi kan ha delnings, alltså den här lite delningsekonomi, att man har uthyrning och lite andra sådana bitar i våra butiker. Det är också där, hitta lösningar. Vart börjar vi? Vilka städer börjar vi med? Vilken typ av butik och vilken typ av produkter?
Men det är, it's in the making alltså?
Yeah. Absolut. Ah,
spännande
att höra. Det blir jättespännande. Och då är det lite så här också hur vi kommer mäta. För det kommer också finnas ett krav framåt där vi ett producentansvar, ett förlängt producentansvar. Då måste vi veta också vad som händer med våra produkter. Så det är mycket så här med nya lagkrav som kanske kommer, kraven från kund. Och vi hade inte varit så här långt om inte vi hade haft kraven från kund. Det är jag helt övertygad om. För de har ju satt press på oss att öka takten och vill hitta nya alternativ. Framförallt i början mycket oroliga barnföräldrar. Och sen har det mycket unga människor som är väldigt medvetna och vill hitta. Konsumera hållbart. Det är väl det som är. Men det är också så här, vad är bästa lösningen idag? Så det finns, därför har det kommit väldigt mycket rapporter nu, det hur du kan bidra själv. Alltså exempelvis då att du cyklar eller går till butiken när du handlar, eller att när du väl åker och handlar att du gör så mycket ärenden som möjligt, för där har du också en utsläppsdel. Så att man ska vara medveten om att när man konsumerar så finns det ju andra saker, det är inte bara produktion. Men den senaste rapporten visar ju att svensk konsumtion är ju väldigt stor av textila produkter och det står för stora avtryck. Och 80% av utsläppen sker i produktion.
Just det. Ja. Det är fortfarande en ganska hög siffra.
Det är jättehög. Så då ska man göra skillnad så är det ju framförallt då att man hittar nya metoder för infärgningsmetoder. Du sparar vatten och kemikalier. Och att du hittar hållbara material. Då kan du radikalt förändra dina utsläpp. Så det är ju det finns massa rapporter runt det.
Vi sitter ju här på Stadiums huvudkontor och det börjar närma sig lunchtid, så det är många av dina kollegor, Katrin, som är i annalkande här. Jag tänkte bara avslutningsvis, ni är ju involverade i väldigt många stora evenemang. Exempelvis det där skidåkningsloppet som det ryktas om att Konditionspodden också ska vara del av om ett litet tag. Ja, visst är det roligt. Men om vi nu tar då Vasaloppet som exempel, så är ju det ett evenemang som likt många andra tar väldigt aktiva kliv i hållbarhetsdiskussionen. Det ställer ju väldigt höga krav på er som sponsor. Hur förhåller ni er till det?
Nej, men vi har jobbat med Vasaloppet väldigt, väldigt länge. Och vi Det är många som lunchen rullar in här. Nej, men vi har jobbat med dem länge och det är ett väldigt tajt samarbete. Och jag tror att det som har varit nyckeln för Stadium i allt det vi gör, att vi har samarbetet vi jobbar med länge, vi har en tajt relation, det är en väldigt transparent relation, det är likadant allt från fabrik till varumärken till initiativ. Och Vasaloppet, den dialogen har pågått länge. Vi har ju utmanat dem sedan en tid tillbaka eftersom just det här med PFAS-ämnena, alltså de perforerade ämnena, och fluorfritt har ju varit på tapeten ganska länge.
I Valla pratar vi om nu.
I
där,
Valla, ja.
Precis.
Men det är även i produkter, det kommer in kunder och vill ha produkter som inte har den här typen av vattenavstötande behandlingar också.
Mm, mm.
Så redan förra år så valde vi att plocka bort eller visa, ställa fram de fluorfria alternativen.
Ja.
Och nu till 2020 då, alltså nästkommande, är det ju fluorfritt. Plus att det har ryktats om att det kommer att ske på lite högre nivå också ifrån skidförbundet. Men, så det är en jättestor grej och jag tycker det är fantastiskt att vara med på den resan, att vi har varit med och kunnat hjälpa. Så vi måste ju, finns det krav från Vasalopp så ska ju vi absolut anpassa oss efter det, men det är ju lika mycket åt andra hållet också.
Absolut.
Så.
Vi och naturen tackar er helt enkelt.
Ja.
Katrin, det var otroligt spännande att få ta del av din kunskap och det känns som att Oskar, vi kommer följa med på den här resan.
Verkligen, det är jättespännande. Det kommer vi har bara sett början, tror jag.
Mm, definitivt. Men nu ska vi gå och träna.
Just det, du ska träna, jag ska titta på.
Ja, det är precis som vanligt. Tack så mycket, Katrin.
Ja, tack.
Det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Såklart är vi tillbaka igen om en vecka. Kolla gärna in på Instagram och Facebook. Vi heter Konditionspodden i alla sociala mediekanaler. Precis som vanligt produceras programmet av Freda. Connect Brands with People.